Vad är de?
De är på
Vi
G.
får dela med oss av vår inbillning.
Exakt. Den stora publiken.
God
Hej!
morgon!
God morgon Sverige och hela
Och övriga
världen.
världen.
Ja.
Nu när publiken sitter och väntar, var är de någonstans?
Yes.
Våran illusion här.
Faktiskt.
Ja, idag är det dags för det upplyftande och mysiga ämnet skam och skuld.
Ja, precis.
Vi ska väl försöka att inte göra detta så tungt, och jag tror inte att vi... Jag tror faktiskt nu när jag reflekterar lite, så jag kände sen när jag skrev beskrivningen och så här, wow, måste vi prata om så jobbiga grejer hela tiden? Och sen bara, liksom, folk måste ju tro att vi bara, det enda vi gör är att gottar oss i liksom gammal skit och liksom så här. Och det är ju inte så. Därför att
Nej.
vi gör ju det här för att kunna ha kul och vara glada hela tiden istället för att liksom vara styrda av det som är oprocessat. Men så kände jag
Exakt.
så här, nej men jag tror faktiskt att vi är nog de som kanske har mest, alltså mest positiv inställning till allting. Vad som än
Precis.
händer mig.
Jo, vi applåderar för allt som, ja absolut, men så är det ju verkligen. Jag
Ja.
tänkte precis på samma sak innan vi träffades här också. Just att, oh, liksom, ska vi ta skam? Ja, så, ja men vi gör väl det
Men
liksom.
det är en
Det
helt
är vi bra där.
värdelös känsla. Alltså, det finns ju så här listor på så här olika frekvenser och olika känslor och så där som har olika frekvenser. Och då är ju liksom, det är lite olika, men de är ju liksom snarlika allihopa. I vissa så är ju kärlek väldigt högst, men tacksamhet är ju liksom den högsta. Och sen så pratar man om, då är det väldigt, väldigt många som listar just skam som den som har absolut lägst frekvens.
Som är tyngst att bära på.
Ja, men framförallt den som har lägst frekvens. Alltså, som är liksom, det är liksom en komposition av känslan är, för den är så kopplad till att man, att det är något fel på en och att det kommer med en att ingen annan är lika dålig som jag. Att den liksom särskiljer, ja, men det som jag har gjort, det är ju faktiskt värre. Och därför så är jag inte värd liksom någonting. Och den är så klurig för att den ligger i vägen för andra känslor. Så den är liksom som en doldis. Den är liksom, ja men skam och skuld, jo men det har man ju liksom. Jo men, ja det där var ju inte så bra gjort, så det skämdes jag lite. Men när man börjar titta på det och titta på hur djupt det går, så ligger den liksom som ett lock för att komma åt andra grejer. För att man vågar inte prata om det, man vågar inte visa upp det för någon. Man vågar inte visa för att, nej men allt kommer raseras. Ingen kommer tycka om mig överhuvudtaget. Jag kommer inte få vara med, jag kommer liksom bli utesluten. Allt, alltså, och det är inte så att man behöver formulera just de orden. För om man säger liksom att, nej men jag kommer bli utesluten, så hör man att det där låter ju liksom jättedåligt. Men på en lägre nivå, på en djupare nivå, så ligger det där och liksom, det är som
Djup, djup rädsla liksom att
exakt.
inte få vara med eller att bli avvisad, utesluten som du säger.
Så att den är svår alltså, och den ligger i vägen för så mycket utveckling. Och jag vet att du har ju börjat jobba ganska mycket med skam och skuld det senaste. I ditt mentorskap med Simba.
Precis.
För det var ju du som valde, eller så du som föreslog att vi skulle ta upp det här. Så jag skulle vilja höra lite, liksom, vad är det du har upptäckt? Vad är det dina erfarenheter? Och liksom hur funkar det?
Ja, precis. Ja, det är ju verkligen, och jo, det var verkligen så jag kände att även om det är lite tungt ämne så är det så otroligt viktigt att vi börjar lyfta upp och börjar prata om att vi inte håller det här för oss själva. Och det var ju, ni som har följt resan, min resa här också, min och Saras resa, du kommer ihåg Sara när jag kom till dig och liksom jag hade sån enorm skam för vad jag hade gjort i
Just
livet.
det.
Och
Just
kände
det.
att, ja, att
Nej,
jag
men det
var
var
inte
det
alls,
första som hände.
Ja, det var det första som
men
hände.
Vi, jo, men aha. Du kom, vi sa hej och sen gick vi och satte oss för du kom precis när vi skulle äta. Och då sa du, alltså du kunde inte prata om något annat. Du bara, jag måste säga de här sakerna för att kommer det fram sen så kommer jag bli utslängd. För jag tror inte att ni kommer liksom ta emot mig.
Mm. Jag blev jättekänslosam. Ja. Ja, men det var verkligen så. Jag kände mig att, åh shit, jag har gråtit för det här förut. Men ja, det är verkligen så jäkla jättetung känsla. Och precis det här vi pratade om, rädslan att bli avvisad. Att liksom ingen kommer vilja vara med mig eller jag får inte vara med här liksom i den här gruppen om jag talar om sanningen eller vad jag har gjort liksom. Ja. Och även rädsla, eller liksom inte rädslan utan det här med att någonting är fel på mig, det här djupa. Mm. Att man klandrar sig själv för väldigt, väldigt mycket och tror man är orsaken till allt ont i hela världen på något vis. Så att när jag har jobbat med det här så har jag verkligen känt att jäklar vad mycket jag har haft på mina axlar hela livet. Och alltid trott att det har varit någonting som är fel på mig. Och att jag är den som ska liksom rädda alla andra. Se till att på grund av att jag har varit dålig på något sätt så ska jag se till att andra mår bra. Och då är det ju närmsta familjen när man är liten såklart.
Mm.
Så... Ja, nu mixade jag in här på djupet med en gång. Men vi kör på bara lite grann. Så det finns så himla mycket kring det här liksom, som jag inte tänkte på då när vi började jobba med det här. Och jag jobbade nog en del med skam också. Bara genom att lyfta upp det till dig och tala om det här. Och sen så tyckte du att det var väl inte så farligt. Va?
Men hur kändes det? Hur kändes det? För jag kommer ihåg, och jag menar det var ju, visst det är ju ingenting jag skulle rekommendera att andra människor gjorde. Det var en jävligt dumma grejer. Det var ju jävligt dumt liksom. Ja. Men det var ju inte som något som spelade någon roll i min värld.
Nej, det var ju inte det.
Hur kändes det?
Det kändes nog väldigt... liksom som en tyngd föll ifrån mig. Från mina axlar. Att okej. Om jag har berättat det som jag tycker är det svåraste och tyngsta. Och det jag skäms allra, allra mest för. Och om det går hem så finns det liksom ingenting mer att vara rädd för. Så det var en väldigt skön känsla. Och att jag liksom bara kunde... Så här, andas ut, okej, jag får vara kvar. så att jag kan börja min resa liksom. Och det är ju verkligen så att oavsett vad man har gjort eller varit med om eller har inom sig så kan vi alltid börja vår resa och börja läka det liksom. Vad det än är. Jag trodde ju då att liksom, jag har gått över till något mörker som inte går att rädda mig liksom. Det var det som jag trodde ett tag.
Men det är det som mörkret vill att du ska tro så att det inte är någon idé.
Exakt.
Det finns en väg tillbaka från allt.
Mm.
Det är det som är så himla tydligt med den filosofin som vi följer. Med liksom våra lärare som säger det rakt. Men jag hade något privatsamtal med en av mina liksom högsta lärare som jag vet inte vad det var. Jag sa. Han bara, jaha, ja, men du har inte förlåtit dig själv. Ja, okej. Och då så kom jag ihåg att han sa till mig att jag skulle berätta de fulaste grejerna som jag har gjort. Men nu kommer jag ihåg att det är en grej som jag inte delade. För jag skämdes för mycket.
Ja.
Det var liksom för dåligt. Även fast jag visste att han skulle liksom neutralisera den känslan. Så neutraliserade han den bara genom att säga så.
Ja.
Så att jag liksom förlät mig själv.
Mm. Så att du behövde inte lyfta upp det mer liksom.
Nej. Men sen just den grejen, den har jag börjat prata om i vissa sammanhang med de som coachar mig, eller som jag går till för hjälp. Om man säger. Så det är ju väldigt, det är ju väldigt speciellt alltså.
Ja, det är det. Och där, men jag kommer inte ihåg, vi jobbade säkert lite grann med skam, men jag tror inte att vi gick så himla djupt in i det, så att jag har kommit och gått lite grann i olika sammanhang under de här senaste 2 åren liksom. Men det som gjorde att jag kom lite djupare in i det igen var att jag går i mentorskap med Simba, Och så har vi jobbat med olika saker, så ville jag gå lite djupare in i pengar igen. För jag kände att jag fortfarande hade saker jag skulle kunna lätta upp i mitt liv där. Och då började han prata väldigt mycket om skam, som är väldigt starkt förknippat med pengar. Och att det kan ligga mycket underliggande saker. Så det var då som jag började rota i det och gå tillbaka igen. Liksom, så där. Börja känna in vad hände egentligen. Allt från att jag var liten. Och då kom det upp massor med saker i mitt minne som jag inte har tänkt på. Eller nästan helt glömt bort. Mm. Som är väldigt, väldigt väsentliga.
Mm.
Som jag har skämt så mycket över, så att jag har aldrig velat prata om det och aldrig tagit upp det.
Mm.
Som har legat sedan jag var väldigt liten och även under tonåren och sådär. Så då började jag titta på de sakerna och började göra EFT, gjorde jag, håller jag på med. Det mesta annat också, men jag jobbar lite specifikt med EFT liksom, och listar upp alla grejer, så att jag försöker bara få fram mer och mer och mer. Och när man väl börjar jobba med det, så brukar det komma upp av sig själv en hel del saker, som minnen som börjar säga, ah shit, och det där. Och det var då jag insåg att jäklar vad jag har med mig mycket skam ifrån, och också absolut mycket kopplat till pengar faktiskt.
Mm.
Men även andra saker givetvis. Och det här som jag berättade i början, att jag hade la mycket på mig själv, att om det var någon som inte mådde bra eller om mamma inte mådde bra, så var det liksom jag som skulle rädda henne hela tiden, och kände att det är någonting jag har gjort. Om jag bara kunde vara lite bättre, eller ett bättre barn eller en bättre flicka liksom, så kommer mamma må bättre.
Mm.
Så att ja, och där är man ju alldeles för liten för att, man har absolut ingen att prata med heller, utan vi bara tar på oss allt det här.
Ja.
Och det sitter ju kvar. Vi är oftast inte medvetna om det, om vi inte börjar och verkligen intressera oss och börja lyfta på de där stenarna liksom. Och det är så otroligt skönt att göra.
Alltså att släppa på skam är nog en av de bättre känslorna. Alltså när man känner direkt att det är någonting som släpper från kroppen.
Mm. Verkligen.
Alltså att det frigörs någonting direkt.
Mm.
Därför att det är sån lättnad. Att bli
exakt. Och det känns verkligen så, som att många gånger behöver man inte göra så mycket annat än att faktiskt lyfta upp det. Och bara liksom... kanske för sig själv, men jag tycker att effekten av att liksom berätta, eller om du och jag pratar, eller om man går på en session eller vad som helst, så ger det så otroligt mycket att bara få ge ljus, kasta ljus på det. Och liksom bara, det där är inte så farligt alls, det som jag har gått och liksom burit på och hållit inne och gömt så mycket jag bara kunnat i mig själv.
Mm.
Det är väldigt spännande det här, vi har ju pratat om pengar i olika sammanhang förut, och det är så jäkla intressant tycker jag. Ja. Hur det är så mycket som är kopplat till pengar. Och som sagt, många saker som jag inte tänkte på när jag hade väldigt mycket skam för att skam att inte ha tillräckligt mycket pengar. Och det är något som har följt med mig hela tiden och som jag fortfarande jobbar med. Att tycka det, jag vill inte låna pengar, och jag tycker det är fruktansvärt att behöva säga att jag inte har tillräckligt med pengar, eller att jag kan inte åka med på den där resan för jag har inte tillräckligt med pengar. Det har liksom, det tycker jag fortfarande, jag vet inte, jag har inte testat mig själv nu. Men det är något som jag har jobbat med på det
Linda,
sista.
Linda, ska du vara med till Monaco?
Jajamensan!
Ska vi åka på Formel 1-helg i Monaco?
Formel 1, ja det gör vi.
Jag bara drog till med något som kommer
dyrt också.
Explodera från Monaco.
Precis. Det löser sig. Ja, men så... ja, det gjorde när jag började titta på det liksom, och titta bakåt i tiden och vad har jag egentligen med mig sådär. Då kom jag på massor med saker som jag har skam för. Och det var kom väldigt tidigt för mig att jag upplevde att min familj inte hade lite mindre pengar än många andra. Min upplevelse av det var så. Och det har verkligen följt med mig då på olika sätt genom livet. Och en skam över det. Och något som man verkligen så här håller i familjen. Och det är ingenting man pratar om och sådär. Men märker att det har påverkat mig även nu. Och jag kan berätta om en skamgrej som jag inte har pratat om. Som jag har hållit dåligt.
Du skulle, Det skulle du ju sagt till, hade vi ju haft exclusive i lite clickbait i podcast. Linda berättar om skammen hon aldrig har delat med sig.
Ja, exakt. Det finns värre saker.
Extra.
Men när jag var, så säga, när jag började, det var mycket som hände för mig när jag var 11 år. Jag kom tillbaka
till, men du säger alltid 11 år.
Jag började dricka, snusa, röka, skära mig, och jag började även att stjäla.
Mm.
Det är en av mina stora skamfyllda saker.
Mm.
Så att mellan 11 och ungefär 16 års ålder så jag brukade hålla mig till snatteri. Det låg... jag var inne på stöld också, men ja, det finns ju en viss summa. När det går över, förr i tiden då, när det gick över 800 kronor.
Ja, det är en viss summa. Kronor, aha, ja. 800 kronor.
Då var det.
Under 800 kronor så var det snatteri. Så om det var 799 så var det snatteri.
Ja, då kunde man klara sig.
Okej.
Okay. Ja,
men bara att du vet det här är ju...
Exakt. Bevis på att jag, vad jag höll på med.
Ja.
Och det gjorde jag i väldigt, väldigt stor utsträckning. Det blev som en mani till slut. Så att det var liksom, det blev som ett missbruk för mig.
Jo, men det är ju en rush liksom.
Ja, jag snodde utan att jag behövde inte grejerna. Det fanns grejer jag behövde, och det var ju någonstans det kom ifrån från början. Att jag kände att jag hade lack av, att jag inte hade tillräckligt med saker, och det var allt ifrån smink till skönhetsprodukter och sånt där. Så man såklart inte har råd, men när man är i den åldern.
Nej.
Men det tyckte jag att det ska jag ha liksom. Så att det kom ifrån liksom andra djupare känslor som jag absolut inte hade koll på då. Och sen så gick det bara överstyr, och det blev ett jättemissbruk för mig. Så jag kunde liksom inte, jag kunde inte gå in, inte en enda gång gick jag in i en affär utan att ha med mig någonting ut.
Ja.
Det var liksom, det gick in, det var som att jag hade det som en grej liksom, att något ska jag ha med mig ut.
Mm. Ja, men det är ju också ett sätt att den här passivt aggressiva, alltså att ett sätt för ilska att komma ut, alltså att skapa problem, alltså att sabotera för saker och sabotera för, alltså det är ett sätt att få ut energi liksom.
Mm. Ja, precis.
Utan det att våga ju... säga vad man egentligen tycker, eller alltså det är ju sånt dolt liksom.
Ja. Och det var verkligen en sån här, jag kommer ihåg det så väl, att jag skämdes för det även då. Jag berättade väldigt, väldigt, väldigt sällan för någon om det inte skulle råka någon. Men jag brukade göra det för mig själv och drog aldrig med mig någon annan och ville aldrig berätta någonting. Så det var ingenting jag sådär gick och skröt om direkt, utan det var tvärtom. Och det som hände någonting i mig var, jag tror att jag var ungefär 16 när det var... Folk som förmodligen hade uppmärksammat givetvis att jag tog grejer och tyckte väl att det var ju käckt. Det blir ju billigare än att köpa det.
Så,
exakt. Så de började fråga mig om jag kunde stjäla grejer åt dem.
Mm.
Det blev en vändning i mig, minns jag fortfarande så väl. Att jag kände att nu ska jag sluta med det här.
Mm.
Och jag har inte tänkt på det förrän nu egentligen så mycket. Så att jag vet inte riktigt vad som hände i mig då. Men det var någonting som kändes bara så fruktansvärt fel. Och jag blev så ledsen av att någon kom och frågade mig om jag kunde börja stjäla åt dem. Liksom. För att jag var ju så erfaren. Så att jag kände bara att nej, nu slutar jag med det här. Och jag gjorde det. Jag hade några små återfall när det kliade för mycket i fingrarna. Kanske så när jag var 17-18 att det hände någon gång ibland. Men nästan i princip så avslutade jag helt då. Och det, jag har som sagt inte tänkt på det förrän jag började rota i skam. Och insåg att, oh jäklar. Nu när jag pratar om det känns det inte så himla jobbigt. Det känns som så länge sedan. Men det är därför det är så viktigt att kunna ta upp det och prata om det.
Mm. Jag har en praktisk fråga.
Ja.
Jag är bara för nyfiken. Hur fan fick du reda på det?
Jag vet inte. Någon måste ju ha sett. Jag kommer inte riktigt ihåg det.
Någon man tror att man är osynlig fast man är inte det. Det är ingen som ser att jag själv. Det är bara det att ingen gör.
Nej, exakt. Ingen gör någonting. Ja, men det var så mycket med det där. Liksom. Jag hade ju rummet fullt med grejer. Liksom. Ingen frågar någonting någon gång. Eller, hur mycket kan du ha alla de här sakerna?
Ja, men det var ju, jag vet inte hur man ska gå in.
Jag hade ju, nej men sagt, jag var ju kleptomani, ja men precis. Det, jag snodde ju grejer som var helt, jag åkte fast flera gånger också. Det hände aldrig någonting. Jag var ju för ung liksom.
Det är bra det.
Det var ingen annan som reagerade och sen så blev jag väldigt, ja men ganska manipulativ tror jag också i det att jag liksom slingrade och lirkade och pratade med mina föräldrar så att de skulle vara på min sida och jag vet att mamma ringde och skällde ut någon butik någon gång. Jag hade lyckats få henne att tro på mig. Stackars mamma. Så jag kom undan nästan hela tiden. Jag hittade, liksom, jag bara slingrade mig undan. Så, ja, men jag löste det där själv till slut. Liksom, utan att det blev allt för allvarliga konsekvenser.
Får jag komma med en teori?
Mm, gärna.
Du bytte det mot någonting annat. För känslan var ju kvar.
Ja, det gjorde jag garanterat. Du tänkte på liksom, eller missbruk.
Nej, men du sa jag slutade med det.
Ja.
Så, själv. För att det jag tror det är att alltså, någonstans så har man en viss överlevnadsinstinkt. Alltså jag gjorde också svindumma grejer, men till slut så kom det en gräns. Där man bara såhär, absolut inte. Mm. Här går gränsen, nej, absolut inte. Och det känns som att du hade också en gräns. Jag menar, vi sitter här och pratar om det. Men det är ju klart att det inte är bra att göra såna här grejer. Ingenting av det som du och jag har hållit på med liksom, har ju varit positivt för någon, om man säger. Liksom. Men det finns också en skala på vad man liksom, alltså vi har ju aldrig hållit på med någonting som har skadat någon annan eller liksom, alltså direkt skadat någon annan. Alltså det har varit väldigt mycket destruktivitet mot oss själva.
Exakt.
Men om man ska börja då blanda in någon annan, och då blir det ju liksom dessutom så här organiserad brottslighet på något sätt. Och man liksom,
yeah.
Ja, okej. Inte för att säga att jag har inte hållit på med det nu när jag liksom kom på mig själv. I och med att jag hängde i liksom, ja, det var ju
organiserat.
Ja, det var ju precis det var. Så att jag tar tillbaka det.
Precis.
Men
det är ändå
liksom en nivå som blir, det blir så jävla mycket risk i det helt plötsligt.
Verkligen.
Så jag är inte förvånad över att ditt nervsystem bara, vänta lite, nej.
Nej, det fanns någon gräns och det fanns någon rädsla att det liksom, jag hade nog ganska bra koll också på, ja men även det här med åldern och när jag börjar bli äldre så det är inte bra längre, Linda, det här går inte liksom. Mm. Så att jag bytte garanterat ut det till andra saker. Mm. Jag hade många missbruk.
Men det som är med skam och skuld, det är ju att prata om det. Det är ju det som är grejen. Och man inser att det händer ingenting. Alltså om man pratar om det i en trygg miljö. Så
ja, att
lära nervsystemet att det är okej. Okay. Och man brukar säga att det finns liksom en motpol från en känsla. Och skams motpol är självkärlek.
Mm.
Så det är så man liksom jobbar igenom den känslan egentligen.
Mm.
Men det lustiga är med skammen är att man oftast tror att det är en annan känsla.
Mm.
Det här att jag har ju inte så mycket skam. Eller jag har ju inte så mycket skam.
Nej, jag känner inte. Nej, precis.
Nej. Men när man väl inser att det är det. Då blir det som en awakening verkligen. Liksom.
Mm.
Och den är ganska stor, den insikten. För att det är precis som att den ligger och gömmer sig. Den liksom gömmer sig och bara, nej men jag har egentligen ångest.
Exakt. Nej, men ofta är det ju liksom, jag kanske sa det i början, men just att det visar sig ofta i andra former som du säger liksom. Det kan vara depression, det kan vara ångest, oro, även smärta i kroppen liksom. Massor Absolut. Med saker. Och vi pratade ju om det i samband med min olycka också, med skam och skuld.
Just det.
Att jag hade så mycket skam och skuld i mig att jag värdesatte inte mig själv. Jag hade ingen hög självkärlek och inget högt självvärde överhuvudtaget. Mm. Vilket kunde leda till att jag var så självdestruktiv och jag brydde mig inte om mitt liv.
Nej.
Och det är då sådana saker kan slutligen hända.
Mm. Ja, det var ju jättenära att det hände. Det är ju helt otroligt att du överlevde den jävla olyckan.
Ja, det är verkligen det. Det fanns en mening med det. Att jag skulle prata vidare om det här. Och jag hade inte kopplat det till skam i första hand, liksom, utan det är ju efter allt jag har lärt mig nu och förstått att vad som egentligen ligger i grund och i botten till allting.
Nej, men det här som var intressant att du pratade om, att ja, men det var ett mörker, alltså det finns liksom, det är för sent liksom. Det finns ingen väg tillbaka. Det är skammen.
Ja.
Skam och skuld är det som säger att det är för sent för mig, det är ingen idé. Ingen kommer liksom, när det här väl kommer till ytan och alla förstår vad det är som har hänt, så kommer, då är det kört liksom.
Mm.
Det finns ingen väg tillbaka.
Nej.
Det är skammen och skulden. Så att, känner man så då vet man vad det är. Men skammen och skulden har också mycket, 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 mycket mer sådana subtila nivåer som vi blir, både Simba och jag blir förvånade över liksom, när vi hittar, wow, det är ju skam. What the fuck liksom, det här är ju skam. Mm. Herregud, hur jag liksom, och det är inte förrän man liksom kommer ner till det 90-gritty när man börjar liksom så här, se vad det är, och det är superintressant.
Mm. Verkligen. Hur har du jobbat med skam under skam och skuld och sådär de här åren? Är det något som du så här specifikt har gått djupt in i eller?
Nej, jag tror att vi kommer gå in i djupare i skam och skuld nu. För att nu, vi jobbar ju allting färdas i klunga.
Mm.
Och nu har det kommit till skam och skuld. Att vi jobbar ju med det. Men nu kommer det komma, alltså att vi kommer börja jobba med det på ett mer, vad ska man säga, på ett mer strukturerat sätt. Och det handlar också om vad som kommer in i våra liv också. Och vad folk behöver. Så att nu, sen ett par månader tillbaka, så har det blivit en mer intensiv nivå av skam och skuld. Att det börjar bli väldigt tydligt att det är det som ligger i vägen för väldigt många personer som vi jobbar med.
Yes.
Att vi kommer göra någonting kring skam och skuld. Framförallt på retreaten så kommer det komma mer strukturerat, tror jag. Mm. Det finns även, ja, det finns lite grejer som eventuellt är på väg in med det. Men så jag kan inte riktigt svara på hur vi kommer jobba med det exakt konkret. Men det är ju självkärlek har ju vi jobbat med hela tiden.
Mm.
Och det gör vi ju med Linda och Sara också.
Mm.
Och så att vi har ju jobbat med det aktivt, om man säger.
Mm. Ja, verkligen.
Men vi har inte gjort någonting specifikt för det. Kanske som en egen kurs eller en egen bok eller en egen klass eller liksom sådär. Utan det har mer varit om det dyker upp i sessionerna, så har vi jobbat med det.
Ja, men exakt, och det har du ju säkert gjort i många sessioner liksom. Så.
Nej, men så som jag jobbar med skam och skuld är ju en del i våran djupa, djupa filosofi.
Mm.
Det är ju att förlåtelse är vägen framåt. Det kan inte finnas något hinder på vad du har gjort. Så att på det sättet som jag jobbar med skam och skuld, så är det att det är min absoluta liksom värdering.
Mm.
Det är att i min roll som healer, om man säger, så kan jag inte döma någonting som någon annan har gjort. Därför att gör jag det, så kan jag inte hjälpa personen framåt.
Mm.
Och för att om du inte kan bli förlåten, så finns det inget, då är dörren stängd. Och kan du inte förlåta dig själv, så är dörren stängd.
Mm.
Men om en annan person inte förlåter dig, så är dörren stängd också.
Ja.
Så att det är ju våran liksom djupa, djupa filosofi, om man säger.
Mm.
Därför så har det alltid varit en grej som folk har sagt när de har varit här och när de jobbar med oss. Att liksom, det finns liksom ingenting jag inte kan säga till dig, för du dömer mig inte.
Mm.
Och det är ju någonting som vi har haft med oss sedan dag ett. Verkligen. Så att på det sättet jobbar vi med skam och skuld. För att jag kan inte stå i vägen. Och annars jag kan inte jobba med personen om det inte är okej. Liksom.
Nej, När
och sen så betyder inte det att, det att vi uppmuntrar den typen av beteende. Det är inte det vi gör liksom.
Men nej, om man
individen måste kunna komma vidare, för att annars är det kört.
Exakt.
Och det är väldigt viktigt att förstå också, om man inte kan förlåta någon annan, så är det också väldigt starkt kopplat till att man inte kan förlåta sig själv. För förlåter man sig själv så brukar man oftast liksom förlåta någon annan också. För att det här med att inte förlåta och liksom att blockera den förlåtningen, det är ju att, att man själv inte har accepterat det ännu. Mm. Men då betyder det också att man bär ju den energin själv också. Så att det är ju det här att verkligen jobba igenom allting och bli fri. För att men det här att det jag tycker om någon annan, det är det jag bär i mig själv. Så det spelar ingen roll. Men vadå? Jag tycker att han är dum i huvudet liksom. Ja, men varför skulle du ha den energin i dig själv? Och så är det liksom många sådana saker. Så att allting hänger ihop, om man säger.
Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Jag kom in och tänkte på, jag jobbade ju mycket för i Sverige med unga människor, ungdomar och upp till 20-21 år ungefär. Och nu när jag ser tillbaka på det så ser jag ju liksom hur otroligt mycket skam och skuld som det fanns i deras liv som gjorde att de inte kunde komma vidare särskilt lätt. Och att det var ingenting som man specifikt egentligen då, eller som vi specifikt jobbade med på det sättet, som jag kan se nu hur svårt det måste varit för dem att kunna komma vidare från det. För det var ju ungdomar såklart som har gjort en jäkla massa dåliga saker. Som de mycket självdestruktiva saker liksom, som de självklart skämdes för. Mm. Och förmodligen aldrig berättade. Jag hade en klient som jag hade kontakt med ganska lång tid efteråt. Som ibland fick lite uppdateringar och sådär. Och han kunde berätta för mig senare, många år senare. Då lyfte han upp liksom allt som han egentligen hade varit med om. Och han vågade inte berätta det då. Mm. Så ja, man bara känner hur otroligt, otroligt starkt det är. Och vad viktigt det är att kunna skapa den här liksom trygga platsen för någon att faktiskt kunna berätta. Vad man verkligen har varit med om och vad man bär på.
Ja, men man får titta på det också, att man använder liksom skammen i samhället också på en väldigt djup nivå. Om du väl börjar titta på det så ser man hur tydligt det används för att liksom hålla personer i schack, om man säger. Alltså att man i klassrummet säger vad någon har gjort. Eller liksom, så här att alla
outa någon liksom.
Ja, exakt, outa någon och alltså det här skäms på dig. Skäms. Liksom. Det är så, och det är ju den lägsta frekvensen. Och så känns det ändå som att det är okej någonstans. För att det där ska man ju skämmas för. Men det man inte tänker på, det är att du liksom börjar ingrain en väldigt, väldigt, väldigt låg känsla i en annan person. Och framförallt om det är barn så blir det väldigt speciellt alltså. Och det vet jag också att det är väldigt många personer som vi jobbar med som har väldigt mycket skam och skuld för hur de har varit mot sina barn. Ja. Så att det finns liksom en insikt där också. Och då blir det liksom, då blir det lager på lager, och det är precis så här som generational trauma liksom överförs. Därför att man har själv inte jobbat igenom det traumat som man fick från sina föräldrar, och sen så säger man jag ska aldrig bli som mina föräldrar, och sen så plötsligt så står man och gör samma sak mot sina barn. Och det är ju jättejobbigt. Det är ju en helt fruktansvärd känsla. Liksom. Och när det är framförallt den delen av sig själv som man älskar allra, allra mest. Alltså sina barn. Det går ju liksom...
Ja, men exakt.
Det är ju obeskrivligt. Liksom. Och då blir skammen lika stor. Den går ju i... Liksom, du kanske inte har så mycket skam liksom, kopplat till butiken som, alltså det kanske är mer skam kopplat till att man snattar från en enskild entreprenör, eller om man snattar från Domus
Domus, ja, på den tiden.
Alltså, det finns,
nej, men liksom, verkligen, det gick ju rättfärdiga det lite lättare genom att man tog av liksom någon större liksom, företag. Mm. Eller domus.
Domus. Ja. Nej, men om man då har gjort någonting mot sina barn så blir det ju en jättestor skuld. Det är ju liksom, va? Så här. Den är ju tung. Den är ju tung, verkligen.
Ja, väldigt viktig att... jag jobbar ju mycket med healing i olika former och har nyligen kontakt med en kvinna där vi precis pratade om just detta. Och jag tycker det är så häftigt att hon verkligen vågar bara lyfta upp allting. Allt som hon skäms för, allt som hon varit med om i då relation till hennes barn liksom, som inte mår jättebra. Och varit med om väldigt mycket olika saker. Så att jag sa till henne senast igår, jag tycker att det är så otroligt häftigt att se att hon kan, utan att känna skam och skuld, utan bara så här har det varit.
Ja.
Och jobba med det och försöka hjälpa sitt barn så mycket som man bara kan utan att belasta sig själv för det. Så fantastiskt, fantastiskt fint. Och det är just det där att våga lyfta upp det, våga prata om det liksom.
Nej, men det handlar, ja. Nej, men det handlar väldigt mycket om intentionen. Det är därför som det spelar ingen roll vad man har gjort, utan det handlar om vad är din intention framåt. Därför att om du har en intention att verkligen bli förlåten och att förlåta andra och liksom, ja, men, göra rätt för sig är väl kanske lite felaktigt ord, men att jobba igenom sin karma kan man säga. Och i Thailand så kallar man ju det, eller i buddhismen så är man ju make merit, alltså att du liksom, och att man jobbar för att, och Deepak Chopra pratar ju om att there's no karma in the universe that will ever go unpaid, så att gör man det inte i detta livet så kommer det när du dör, för att då liksom utvärderas och det du inte har släppt på, det får du liksom, ja, får du med dig till nästa runda liksom.
Ja.
Så att det här att bara kunna lägga korten på bordet och bara liksom, och det är det som är så himla mycket kopplat till självläkningen som vi jobbar med också, att acceptera sitt nuläge. Och det är det, alltså att verkligen så här, ja, men det är så här det är, och bara det är ju en sån relief, att bara så här, men jag slutar liksom försöka upprätthålla den här illusionen av att någonting är liksom någonting annat än vad det egentligen är. Och har du då intentionen att cleara din karma på det sättet, då för mig så spelar det absolut ingen roll vad man har gjort. Om man då inte har en pure intention med det, då blir det ju igen, då blir det ju devious, att då ska du bara liksom, då gör man ju det för att bli av med skammen för att höja sin frekvens, och så kan du bara fortsätta att göra någonting annat. Alltså bara för att se bra ut eller sådär. Men om man verkligen har en intention så blir det ju väldigt tydligt.
Verkligen. Verkligen. Ja.
Vi får starta en skamvrån där man delar med sig av sina, det är som att vikta sig.
Ja, det finns en poäng med
Maria, så är viktning. Du klar.
Ja, men precis. Precis. Och väldigt mycket, som sagt, som jag nämnde förut, så kan man ju hjälpa sig själv bara genom att, ja, men typ som jag har gjort också, att vissa saker var jag inte ens medveten om, eller det fanns inte i mitt medvetande, utan det ligger i mitt undermedvetna som jag kan lyfta fram för att börja släppa på tunga, djupa saker i kroppen. Så att väldigt mycket liksom kan man läka bara genom att lyfta upp. Men också, som jag nämnde förut, EFT:n tycker jag är väldigt hjälpsam just i de sammanhangen, och jobba igenom de känslorna som kommer upp. Följa det som händer. Så det gör jag ganska mycket.
EFT är ju, ja, men det är ju väldigt bra för skam och skuld. Det är väldigt lätt att gå in i det, för att man pratar ju samtidigt, och det är ju det här att uttrycka och sätta ord på saker och ting är ju, är ju en väldigt speciell grej, och att jobba igenom det. Men nu bara tar jag en här on the fly, vi får se om du, hänger med. Men om det är någon som har skam och skuld som de bara känner så här bubblar upp, för det är en väldigt speciell känsla, och bara herregud, det här kommer upp och det här är jag redo att ta tag i. så tycker jag att du här och nu ger ett 3-sessions erbjudande på 3 EFT-sessioner med skam och skuld med Linda.
Åh, herre Jesus. Vilken gåva.
Mm. Är det ett erbjudande du kan ge till våra lyssnare?
Ja, absolut kan jag göra det. Absolut.
Så får du ett skamligt bra pris på det.
Ja, du skulle kunna få se.
Jag bara skojade. Jag bara gjorde. Men om du är intresserad av detta så hör av er till oss. Så kommer ni få ett riktigt bra erbjudande på 3 sessioner med Linda. För att jobba igenom någonting specifikt du har med skam och skuld.
Mm. Exakt.
Därför att det här är någonting som är viktigt att jobba igenom. Så att jag undrar om nu trillar det in väldigt mycket tittare på slutet här. Och jag tror att folk kanske fortfarande är förvirrade av tidsomställningen.
Det kan ju vara så att det börjar.
Jag ser att det är många som tittar, så det här är ett bra ämne.
Ja, absolut. Nej, men och det som är på ett bra sätt att jobba med EFT och skam, om man skulle vilja ha mitt lilla erbjudande här, att man brukar börja göra en session och liksom verkligen börja samla på och skriva ner, och att man tar en bit emellan, en stund emellan varje session, så att man också kan jobba lite under tiden själv och liksom bearbeta och sådär. Så får man ut allra mest av det. Om man har lite space in between och får lite uppgifter att jobba vidare med och sådär, så kan man komma väldigt långt på 3 gånger.
Ja. Nej, men det är mer liksom som en prova på, och så om det är något specifikt som man behöver hjälp med. Så beroende på hur djupt det är naturligtvis. Men man kan komma väldigt, väldigt långt med det. Speciellt om man fokuserar på liksom ett område.
Definitivt. Superhäftigt. Jag återkommer med ett litet erbjudande då.
Nej, men de får höra av sig till dig om de vill ha.
Ja.
Det är ju bara i det här avsnittet i den här podden. Det är bara liksom om man...
Det här det gäller.
Ja. Ja. Vi kommer inte nämna detta någon nerstans.
Nej, oavsett när man lyssnar på det, även om det är 1 år senare, så kvarstår erbjudandet.
Precis. Det är ju fantastiskt.
Ja.
Vad har vi mer att säga om det här då?
Ja. Vad tänkte jag på mer?
Har du några mer gossiga grejer som du ska avslöja?
Ja, herregud. Det finns ju en hel del. När jag satt och kollade igenom förut min så här skamlista och pengar och annat och sådär. Men det har ju nämnt några saker där som har varit väldigt hjälpande för mig att lyfta upp och släppa från kroppen och förstå liksom vad skammen verkligen gör.
Ja, och att jobba igenom de här grejerna är ju via kroppen. Det är ju det somatiska arbetet som är lösningen. Alltså självkärlek och så, det kan ju vara lite flummigt och så här, utan men det är ju att jobba igenom kroppen, för det sitter i kroppen. Mm. Och det är oftast inlindat med andra grejer. Så att det kommer man märka om man gör Lindas EFT erbjudandet. Ja, det hängde upp med det och det hängde upp med det. Liksom. För att kroppen är en enhet. Det går inte att liksom bara så här, åh, det här har med det att göra.
Nej.
Utan det är ju, det har någonting, liksom, det är som ett trassligt litet garnnystan som man får börja reda i lite.
Så. Ja, det är verkligen så. Man måste följa, liksom, man måste följa sig själv, sin organism och som händer. Det pratar jag och Simba om ofta, för att många gånger så kanske jag säger, men jag skulle vilja jobba med det här, och sen det blir ju aldrig det när man väl ses. Då är det något helt annat som tar fokus. Ja, men det är bra, man kan ha en intention sådär, men man vet inte vad det tar vägen. Och det är väldigt viktigt att lyssna in vad som händer, för att jag tror att det är väldigt mycket ledtrådar i det. Man kanske tänker så här, för vi vill ju gärna tänka ut saker.
Lista ut vad problemet är.
Ja, men exakt, det här är nog kanske mitt problem, och så det här vill jag jobba med. Och då kan det komma upp helt andra saker som kanske då kroppen visar att det är den här vägen du ska gå. Så därför så måste man, som jag ser det, lyssna hela tiden och följa med vad det är som händer. Väldigt, väldigt, väldigt spännande. Någonting som har såklart också med skam att göra, om man tänker rent kroppsligt, att vi, om man tänker på känslan av skam, om man verkligen går in i den, eller om man ser kanske på en annan människa som man kan se ibland ganska tydliga tecken på att någon har mycket skam och skuld i kroppen. Liksom vi kollapsar ju lite framåt, man ska säga. Hela vår diafragma kollapsar, vi sjunker ihop, liksom, eller axlarna kanske skjuts lite framåt. Så att hela ens kropp liksom blir framåt sjunken, kollapsad. Kanske titta bort, och liksom det finns många
tecken. Man vill ju bara gömma sig.
Ja, exakt. Det är gömma sig i känslan.
Mm. Och man vill ju bara försvinna när man skäms.
Ja. Och när man tänker på hur det verkligen känns i kroppen, så kan man förstå hur mycket det faktiskt gör och hur mycket det påverkar ens kropp och liksom hela då, som jag nämnde, diafragman, magen. Det sätter sig otroligt mycket stress och känslor, oprocessade saker, i framförallt i magen.
Magen är ju våran storage.
Ja, så därför jag har tagit det på fullast allvar. Nej, men jobbar väldigt mycket med det nu, och liksom jobbar mycket med spänningar i magen och i kombination med skam och andra känslor också. Men just att jag känner att för mig sitter det otroligt mycket där, liksom, som hänger ihop med höfter och rygg och allting och sånt där.
Det är ju också någonting som, för vi jobbar ju... när folk kommer hit på retreatet, så jobbar vi ju med kroppen. Mm. För vi ser liksom vart folk befinner sig, och så jobbar vi därifrån. Sen vad det är som kommer upp, det är inte så himla, liksom, det spelar inte så stor roll. För den ena har det och den andra har det. Det, liksom, det finns liksom en viss range av vad vi råkar ut för som människor. Mm. Så det är liksom att den ena fick det och den andra fick det, och sen så var det det och det och det. Mm. Men det vi ser, det är ju att vi jobbar ju med, den här personen är dissocierad, den här personen lever från blå sol, vilket i princip nästan alla gör, tyvärr, mer eller mindre. Då är ju, vad är det som är, om du kommer ihåg den här kurvan, vad är det står där uppe i blå zonen? Jo, shame. Så yeah. Shame, det är ju det här, jag vill bara försvinna, och det är ju det man gör, man lämnar kroppen.
Yeah.
Så att det blir en väldigt, man dissocierar väldigt, väldigt hårt. Så har man mycket shame, så betyder det att man också är väldigt dissocierad från kroppen. Att man antagligen lever väldigt mycket från blåzon. Eller om man inser att man lever i blåzon, så är det väldigt, väldigt stor sannolikhet att man också har mycket shame.
Mm.
Så det är ju det sitter ju i nervsystemet.
Mm. Definitivt.
Skammen sitter i nervsystemet och får oss att inte vilja vara i kroppen. Och det är ju väldigt många som skäms över sin kropp, till exempel.
Mm.
Då lever man från, liksom, blåzon. Jag bara vill inte, liksom, vara i det. Och det kan vara människor som lever från huvudet och upp, som är bara helt dissocierade från sin kropp.
Mm.
Därför att man, liksom, skäms. Så man är inte ens med på den.
Nej.
Så att det är djupt, djupt kopplat med nervsystemet. Men i och med att det är det som vi... Hela det här stället är ju designat för att jobba med nervsystemet. Så att då är det bara det här med, som du säger, följa organismen. Så vi aktiverar ju kroppens alla självläkande mekanismer. Och sen så tar vi hand om det som kommer upp. Och så har vi en process som gör att det här går väldigt, väldigt fort.
Mm.
Att man på bara 3 veckor nu, när vi liksom har... Nej, men det blir ju det.
Jag såg en sån här vacker bild av ljussken som tar sig in i kroppen med all självläkning, alla självläkande mekanismer. Och så bara lyfts, liksom, det här upp som vi inte längre ska bära på.
Mm. Men ungefär så är det.
Så att ljuset gör att vi, liksom, kan släppa på det som vi, det tunga vi bär på.
Mm. Och det är väldigt... Det är så vackert att se när folk släpper på sina saker och, och liksom kommer ut på andra sidan och bara lättare varelser, helt enkelt.
Verkligen. Och jag såg det som du berättade om nervsystemet, och nu när jag ser tillbaka på hela mitt liv bakåt, så ser jag ju att jag har haft väldigt mycket skam och skuld för många olika saker, och att jag har levt i blåzonen, stängd av allting, liksom, det mesta. Så det är väldigt, väldigt tydligt nu när man, när man ser hur det verkligen funkar och var man befann sig.
Och ju mer jobb man gör, desto tydligare blir det ju. Så ser man ju allting väldigt, väldigt tydligt. Att det som vi liksom ser så otroligt tydligt med människor som kommer in, men de är helt själva, är helt, och det är ju det som är grejen, det är ju det som jag alltid har letat efter. Att träffa någon som bara kan se igenom vad det är jag gör.
Mm.
Vad är det jag håller på med? För att jag hittade det, alltså det kändes bara som jag jagade min egen svans.
Mm.
Ja, men precis.
Och det är därför som jag jobbar med det, eller jag jobbar ju med det som jag själv ville ha. Att spegla människor och se liksom, vad är det jag håller på med?
Ja, för det är lätt att man inte kan se riktigt själv, såklart. Eller det är väldigt svårt att se allting själv.
Det är jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt. Så att man kan behöva en liten push på vägen där. Och det var ju verkligen min. Där har vi ju väldigt likt, du och jag, Sara, att vi har båda haft den där känslan i oss. Kan inte bara någon komma och se mig?
Nej, men
se igenom mig liksom.
Jo, men jag tror att det är därför som det har funkat så bra mellan oss. För du hade liksom samma driv som jag hade. Det var liksom visst att det var vissa gånger när du absolut inte ville höra på vad jag hade sagt. Men det var ju, vi har pratat om det här förut, men det var kanske tre gånger under den här tiden.
Mm.
Annars så har det varit, och jag menar, jag känner igen det från mig själv. Jag har ju blivit så otroligt synad under mina år. Men det är ju därför jag har haft en så otroligt snabb utveckling också. Och det är därför din utveckling har gått så pass fort också. För att du har verkligen haft en förmåga att sätta sidan egot. För att jag tror att din drivkraft, och det var samma som mig, bara, men jag är så färdig med att må så här.
Mm.
Jag är så fruktansvärt klar med att ha det här livet. Så att, ja, det kanske är jobbigt att höra vad jag håller på med. Jag kanske liksom, till en synes början kanske ska käfta emot lite. Eller liksom så här. Men det är inte mer än så.
Mm.
Alltså när man jobbar med människor som verkligen inte vill se någonting så blir det ju ingenting av det. Men Nej. Det blir också att utvecklingen går så fruktansvärt fort när man väljer att bara så här, okej, jag lägger ner mina liksom. Men det är ju det som är surrender. Det var det första jag hörde när jag hamnade uppe hos shamanen i djungeln där. Det var ju ändå hon sa bara surrender.
Ja.
Bara, vad fan, hur gör jag det liksom?
Ja.
Bara, vadå surrender?
Mm.
Men sen fattar jag. Och bara, ja, okej. Bara släpp taget och lägg ner försvaret. Och bara acceptera.
Det fattade jag ju på farmen hos er. När jag började med att surrender. För jag hade inget annat val liksom. Det var verkligen bara... Okej,
jo, men det hände ju andra omgången. Det var inte första gången flydde du ju.
Ja, nej, men jag hade ju saker att göra och jag behövde jobba, du vet.
Things to do.
Things to do.
Accidents to do.
Exakt, jag skulle göra lite tokigheter först innan vi kunde jobba vidare.
Jag måste ju göra det ännu värre innan jag kan komma tillbaka.
Ja, det var så jag tänkte. Ja, precis. Nej, men nu tappar jag tråden där, vad jag skulle säga.
Nej, men att du lärde dig surrender på farmen.
Ja, men exakt. Och det är ju, i början tycker jag det var tufft. Nu tycker jag att det är jättehärligt. Så bara, yes, när jag hittar något när jag bara kan släppa taget om det. Men i början var det ju lite tuffare. Och jag kunde hålla på mycket i min hjärna. Jag fightades kanske inte så mycket med er, men i mig själv så kunde det vara liksom att... Jag liksom bara, hur ska jag ta mig härifrån? Jag drömde om att jag flydde in till Chiang Mai och satt och åt mat där och levde mitt vanliga liv. Så bara, ska jag behöva vara här instängd? Tills att jag liksom började fatta. Okej, men Linda, du har ju valt det här också själv. Då, så att det, ja, nej, men det var väldigt roligt när jag kom på liksom hela grejen med att faktiskt bara ge upp allting jag höll på med.
Ja.
Men jag bara började se det så tydligt att jäklar vad det sprattlas här. Jätteskönt att börja. och nu så går det liksom, när jag kommer på någonting så blir jag bara jätteglad. Så bara, yes, det här kan vi släppa på. Sluta. Ja, så det har vi pratat om i annat avsnitt. Men liksom att jobba med steg och sådär. Det hänger ju mycket ihop med att surrender och släppa på liksom det man håller på och liksom, ja, men fightas med, eller ska jag försöka förklara liksom, eller när ni pratade om träning med mig och jag liksom bara, nej, men det är faktiskt bra att träna. Ni kan inte komma och säga att det inte är bra. Jag vill ju inte förstå liksom till en början.
Så du hängde ju i gymmet i liksom så här 6 timmar och du bara, nej, jag kom precis. Och jag bara, det är ett utegym, jag ser dig.
Vad gör du?
Nej, jag har bara sucknat lite och sen så bara 4 timmar senare.
Ja, det var jätteroligt faktiskt. Vi ser dig, Linda. Jag bara, nej, ni råkar se mig bara när ni går förbi här. Det är inte så att jag har varit där hela tiden.
Nej då.
Ja, det där var jättejobbigt. Ibland tog jag in en boll på rummet istället så att inte ni skulle se mig. Jag tränade dock inte inne på rummet, det gjorde jag inte.
Men... Vad är det som låter?
Ja, precis. Linda, som jag Linda. Jordbävning här på farmen. Det är det.
Nej, jag gör ingenting.
Nej.
Skulle jag? Skulle jag?
Nej, precis. Jag skojade med Simba om det ibland. Att du kanske hittar mig i någon buske någonstans. Då gör burpees eller lyfter någon hantel. Men nej.
Men det gör du ju inte längre.
Nej, det gör jag inte.
Ja, några kommentarer har trillat in under tiden. Ja, okay. Hej, oj, direkt in med igenkänning. Viktigt ämne. Kram, Anna-Karin. Fint. Hej, Anna-Karin.
Hej.
Här kommer Marcus. Lovely to listen, Linda and Sarah.
Tack, Marcus. Fram med skammen bara.
Fram med skammen. Viktigt ämne, tack. Kul att se er live. Kram, Sofie. Hej, Sofie. Fina Sofie.
Hej,
tack för era kommentarer.
Ja,
då ska vi ta och runda av här innan vi går skamligt långt här.
Ja, exakt, innan vi får skämmes.
Yes. Så har du något som du vill jobba igenom med skammen, så har vi då Lindas erbjudande med 3 gånger för skamligt bra pris. Hör av er.
Ja,
så,
hör av er.
Ja, men så vi kan också inte bara prata om vad man ska göra, utan att det finns liksom en aktiv väg ut. För att känner du så här att wow, den här grejen skulle jag vilja, alltså den här grejen som du skäms för så jävla mycket, kommer vara helt safe att ta med Linda, vad det än är. Och det är ingenting som kommer någonsin, om du liksom är med i några av våra grejer som vi har, och det är ingenting som kommer liksom komma ut eller spridas vidare eller göras någon grej av överhuvudtaget. Så att det är bara frihet bakom den dörren. Så,
100%.
Yes. Så om motsatsen till skam är självkärlek, så är det gåvan du kan ge dig själv. Yes.
Ja. Var det något mer du skulle säga innan vi avslutar?
Jag tror inte det.
Nej.
Tror inte det.
Ja.
Tack och hej, leverpastej.
Vi säger tack bara.
Och så hej ses och vi tack, snart igen. Tack.
Ja. Skicka gärna in om det är någonting mer vi vill att vi pratar om. Vi är öppna för förslag på ämnen och så vidare.
Ja.
Att prata mer om. Så det är alltid välkommet.
Men det är aldrig någon som gör det när vi säger det. Eller är det några?
Nej.
Några. Och de,
det har hänt någon gång.
Jag tror vi har, det enda som vi inte har pratat om än, det är vad gör man i en relation när den andra inte gör det inre arbetet. Så den skulle vi kunna ta någon dag.
Ja, exakt, det har vi pratat om. Den ligger på vänt.
Men annars annars har vi nog tagit upp de flesta.
Ja.
Tack från AK, ni är fantastiska. Tack AK, du är fantastisk.
Thank you, thank you.
Så kram allihopa. Hej så länge.
Kramar. Vi synas. Hej, hej.
Hej, hej.